Värvet görs i samarbete med Acast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Jag kan också känna någonstans att jag är fan 23 år. Alltså är det någon gång man ska få leka loss och göra misstag och slänga sig ut något sammanhang, då är det för fan nu.
Som 17-åring gjorde han egen podcast hemma i Värnamo, och efter flytten till Stockholm efter en gymnasial mellanlandning i Jönköping gick allting väldigt snabbt. Hampus Näsvold har gjort radio i flera omgångar, givit ut musik, föreläst, medverkat i tv och var bara drygt 20 när Ta det som en man kom ut. En bok om mansrollen ur en ung människas perspektiv. Boken blev en succé och föreställningen som följde, ja den har också haft en Eriksgata genom Sverige flera varv. Dessutom medverkade han som gästartist i Mia Skäringes föreställning
föreställning No More Fucks To Give, som väl måste vara den mest framgångsrika föreställningen i modern svensk historia. Nu, 3 år efter debuten, är Hampus Nessvold aktuell med sin andra bok och med Värvet avsnitt 412, men först det här. Det har gått några veckor sedan vi spelade in Värvet och sen kom ju coronaviruset och ställde världen på ända. Hur har det påverkat dig?
Alltså det har faktiskt inte påverkat mig jättemycket liksom personligen, mitt liv eller mitt jobb. Jag har fått framförallt min turné då, som vi kanske pratar mycket om, framflyttad till hösten. Mm. Den svängen jag hade kvar. Så att på så sätt har det påverkat mig. Annars så lever jag som vanligt mer isolerat bara.
Och då kan folk helt enkelt googla lite så hittar de säkert biljetter till dina framflyttade gig.
Ja, precis.
Ja, men du, då rullar vi intervjun då.
Yay!
Så, Hampus. Hur är läget?
Det är bra.
Beskriv ditt liv som det ser ut nu våren 2020 då.
Just nu lever jag med frustration. Ganska mycket. Du vet, när man själv inte kan påverka framåtrörelsen på något sätt. Jag har liksom jobbat så mycket jag kan och nu ligger makten i andras händer och så är det på kanske 4 olika vägar just nu, så att jag har liksom stopp och väntar bara på att få springa någonstans och det är pissjobbigt.
Mm, det förstår jag.
Där är jag nu.
Vad gör du med den frustrationen?
Nej, men jag vet inte, jag försöker att släppa som folk i den här branschen säger, att man får bara gå dit och göra det och sen släpper man. Men jag har inte lärt mig det, jag är liksom för ung för att ha kommit dit att jag kan släppa. För mig blir liksom det hela min värld när jag har varit någonstans eller lämnat av någonting och väntar. Så att jag har inget tips eller liksom knep för det att hantera det, utan jag bara lever med det hela tiden.
Då kan du givetvis inte berätta om de här 4 vägarna.
Nej, tyvärr, det är så fruktansvärt trist faktiskt. Ja. Man får ju aldrig det.
Jag vet inte, jag tycker jag märker en skillnad bara på de här 8 åren som jag har gjort Värvet. Att folk är mycket mer proffsiga med sånt där. Det är mycket mer... Oh, nej, det där kan jag inte berätta om förrän i augusti 2021. Ja. Men det kommer bli jättekul i alla fall. Än det var liksom, ja, men bara för några år sedan.
Ja, men så där kan jag också vara att jag tror inte på det här med jinxa. Som folk pratar väldigt mycket om. Att, nej, men jag vet inte, berätta för att jinxa. Där är jag helt tvärtom. Bara jag går på en provfilmning så vet hela min bekantskapskrets om att den provfilmningen finns. För att jag njuter gärna av att fan, jag blev tilltänkt där. Där fick jag komma och prova.
Ah, okay.
Sen får jag en callback. Då berättar jag också det för allihopa. Och så fick jag en vinst till. Och sen fick jag inte rollen. Men då har jag i alla fall fått njuta någonstans och fått någon kick i allt det här som ofta är jävligt jobbigt, tycker jag.
Hur är det att vara på turné då? Alltså, du är väl relativt van ändå nu?
Ja, men det tycker jag. Nästan var 2 år på turné nu. Först med No More Fucks To Give med Mia Skäringer och sen nu själv med Tales med en man. Och det är kul. Jag älskar den livsstilen och kommer sakna den liksom väldigt mycket. Jag känner det redan nu att det är någonting med att jobba på kvällen, ladda upp en hel dag, vara på resande fot med ett gäng. Det är liksom det som att vara lite barn igen. Åka på klassresa eller liksom få vara med på ett sätt man inte når i vuxenlivet eller hamnar någon annanstans. Det är väldigt unikt och jag trivs väldigt bra i det.
98% av de som lyssnar har ju heller inte varit på turné.
Nej.
Så jag tänker att för oss så verkar det ju ganska lyxigt att åka runt och bara bli bejublad överallt. Men finns det nackdelar också? Eller?
Ja, men gud, alltså det är väldigt mycket ångest också, såklart. Att leva i en resväska och vara på resande fot har gjort att jag... märker att jag har inte samma behov av andra saker, alltså träffa folk, fara ut på arrangemang eller fester eller saker, man blir bjuden på resa när man är ledig, allt det där liksom har jag bara blivit helt off på. Och samma sak när man väl är ute, så är det mycket man missar i ens egna liv och ens egna vänner och familj. Det är också jobbigt ibland att komma till någon liten sån här skitort någonstans och det kanske inte har sålt jättebra. Om man ska ändå gå ut där och göra samma jobb, samma entusiasm, känsla, inlevelse, fast för liksom en halvfull lokal till exempel. Det är ju pissvårt och jättejobbigt både före och efter.
Men känner du, har du blivit liksom bättre på att ta det halvtomma rummet så att säga?
Nej.
Okay.
Det är jättejobbigt. Jag tycker det är, framförallt för att min turné var liksom slutsåld hela första våren och jättebra i höstas, men då märkte man ändå sådär att ja, det är slut på många orter, vissa orter är inte slut och vissa är långt ifrån slut, liksom ett par stycken. Och det, ach, det är svinjobbigt, för att man får någon slags, det är ju ett sårat ego som talar där, liksom, bara, det är ju lyxproblem, men det är ju liksom ändå svårt att inte ta personligt och svårt att gå ut och liksom tycka att så här, ah, fan, jag gör det här för er som sitter här i alla fall. Det är svårt att se dem och fokusera på det och inte på de andras tomma stolarna, på de som inte kom.
Finns det inga sådana gig där det har varit för lite folk, men du ändå har tyckt att det, varit, att det har blivit bra?
Liksom? Jo, absolut. Alltså, oftast blir det. Det blir ju en annan, det kan bli en tändning i det, att när det är mycket folk och liksom allt det som det brukar, så blir det rutin och man är lite utanför sig själv. Man gör jobbet, men man är inte helt i det på något sätt. Men när det är lite folk eller något annat, vad den är som rubbar en och sätter en i balans, så skärper man till sig och blir lite bättre ändå.
Mm. Sover du okej när du är på turné? Eller?
Ah, gud, ja, sover överallt hela tiden.
Aha.
Jättelätt som det.
Ja. Vad skönt, vilken superkraft. Håll i den.
Ja, men jag har fattat att det är lite unikt. Eller att inte alla kan i alla fall.
Föreställningen regisserades ju av Mia Skäringer. Kan du inte berätta liksom hur det samarbetet funkade?
Jag skrev en bok som heter Talas med en man också.
Nej.
För den kom ut för 3 år sedan snart. Och hela tanken när jag började den processen med att skriva den boken var att jag ville göra en scenföreställning. Så att det fanns liksom med. Och när jag skrev boken så kollade jag på mycket av det Mia hade gjort. Och läste hennes böcker och andras böcker och sådär. Och det växte i mig att så här, den här boken och tonen jag vill ha när jag gör den levande på en scen är utlämnande ärlig, där man liksom inte drar sig för att gå till det mest allvarliga och liksom sorgsna och sen direkt upp till ett skratt och tvärtom. Att man ska skratta trots att det är ont. Och det är hon liksom typ den enda jag vet i Sverige som gör det och vågar göra det. Komiker överlag är ganska fega där, att man håller sig till skratten och vågar inte gå där det blir allvarligt. Man är rädd för tystnaden när man börjar tänka, liksom inte reagera. Och jag ville så gärna ut i den där ärligheten och allvaret och humorn och utforska det, för att jag tror att det skulle vara starkast ihop med mitt budskap. Så att jag skickade ganska fort när boken kom ut, så skickade jag typ den första boken som kom, skickade jag till Mia och skrev ett brev. Och sen hördes...
Men skrev du då att du ville att hon skulle regissera åt dig? Nej.
Jo, jag skrev liksom om att det finns planer på en föreställning och att hon är drömmen att ha med på det. Och vi kände inte varandra, hade ingen kontakt, hon visste inte vem jag var. Och sen så började liksom de som producerade min föreställning, så skickade de en förfrågan och så sågs vi på en lunch, jag och Mia i Göteborg, som blev väldigt lång. Och sen några dagar senare frågade hon mig om jag ville följa med på No More Fucks to Give, den här arenaturnén som hon har gjort. Och sen bestämde hon att hon ska regissera mig.
Mm.
Och sen var det i rullning, och det var också 3 år sedan snart.
Fan vad härligt.
Ja, det var fantastiskt.
På vilka sätt hjälpte hon dig med föreställningen då? Alltså hur färdig var den när hon fick den i sina händer?
Jag har skrivit manus till den här föreställningen. Sen har hon liksom suttit och pushat mig hela tiden till gränserna. Där jag kanske tänkt att nu har jag lämnat ut, här står jag med hjärtat i handen. Som att säga, nej, det gör du inte riktigt. Du har fortfarande liksom skydd runt det där hjärtat. Ta bort det. Så har hon funkat jättebra. Och samma sak att där jag kanske har bara läst liksom mitt manus och tänkt att det här är en situation som inte är så vidare kul eller liksom sorglig eller någonting, och varit så här, jo fast här är det jätteroligt att du liksom hade det här när du var liten, att du gjorde på det här viset, kan du liksom måla upp det mer? Så den hjälpen har varit i manus jättemycket, och liksom jag ser mitt eget material och guldkornen i det. Och sen samma sak, att våga, tror jag, göra det här. När jag hade idén och liksom ville göra det här, så jag är lite så att jag utger mig för att kunna allting fram till att det liksom blir på riktigt. Då blir jag skräckslagen och bara, vad fan ska jag göra? Är det jag som ska göra detta? Ska jag ställa mig på den här scenen? Och där fick hon mig att våga hela vägen, tror jag. Från att ha fått med ett produktionsbolag och Mia och liksom gått ut med biljetter och liksom allting har sålt på. Och att jag sen fattar att gud, det är jag som ska stå på scenen.
Mm.
Och att hon liksom bara höll mig om ryggen hela tiden.
Och jag antar att liksom i regin ingick också, alltså faktiskt scenregin när du väl var uppe. Eller? Ja.
Ja, det gjorde det. Den där processen är ju liksom så jäkla lullig när det är en monolog, tycker jag, och mitt material så mycket. Jag har skrivit allting själv, jag vet ganska mycket jag vill säga det. Mycket material fanns innan Mia kom in, som jag har testat i olika liksom föreläsningar och så, andra scensituationer. Men absolut, att hon liksom har tweakat och liksom vridit och vänt och varit med. Och vi hade 3 månader i Göteborg innan premiären, där vi satt och liksom intensivt typ varje dag jobbade. Mm. Och hade oss, så vi hade väl lång reperiod.
Fan vad härligt det låter.
Ja, men det är lyxigt, inte bara för föreställningen som blev väldigt, väldigt bra och som jag är väldigt stolt över, utan också så här, i mitt yrke som kreatör, skådespelare och sångare, liksom att ha haft den tiden med henne har gett mig otroligt mycket i mitt andra jobb som jag gör.
Går det att sätta ord på vad du har lärt dig av henne?
Det som har gett mig ett självförtroende, tror jag, som har lockats fram längs med vägen här nu sen jag kom upp till Stockholm för några år sedan och började jobba, i att stå på en scen, att kunna ta en scen, att kunna vara rolig, att kunna liksom gestalta en plats jag inte har känt att jag kan ta om inte jag sjunger. Liksom. Den har jag verkligen fått att så här, den här, liksom tagit scenen eller tagit över den. Liksom. Och sen bara se, som sagt, manus, liksom, hur man liksom skriver olika saker, man kan lägga upp en situation eller komiken. Det liksom började vara väldigt mycket att recensionerna var att man såg att Mia Skäringer har regisserat. Och så blev det säkert att jag liksom tog väldigt mycket av henne, liksom åt det komiska hållet, så att hon är helt briljant. Mm. Och sen har jag liksom mer och mer hittat min egen tonlängsvägen, men att hon gav mig väldigt mycket av så här kan man göra. Så att jag känner att hon har gjort mig roligare, sårbarare och modigare på något sätt.
Vad fint.
Ja, faktiskt. Jag är väldigt tacksam för det.
Jag hörde någon relativt färsk intervju med dig där du sa att du inte riktigt fixar och föreläsa längre. Stämmer det?
Ja, men det har varit jobbigt hela tiden, tycker jag. Mm. Men föreläsa har ju aldrig varit... För mig var det en... Motivationen med det var att jag hade ett väldigt viktigt budskap som jag fick möjlighet att ta ut till skolor, då framförallt till gymnasieelever och högstadieelever som behövde höra det här. Och sen att jag visste att jag hade en scenföreställning jag skulle upp med, så att jag hade möjlighet att testa material, få scenvana och allt det där. Det var liksom min drivkraft med den grejen. Och sen min föreställning hade premiär, så då säger jag det jag säger på en scen, jag säger offentliga rum, och jag har en scenvana som jag får utöva. Då funkar det inte, då blir det inte värt det längre, all den skiten det innebär att föreläsa. Mm. För att det är väldigt tungt. Jag tror att, nu vet jag inte hur det är, om du gör så här företagsgig eller föreläser, men jag tror att de är väldigt tacksamma att du är där. Att så här, nu kommer Kristoffer Triumf från Värvet, vi fixar donar lite.
Vem fan är det?
Nej,
säger de.
Nej. Ja. Jag kan tänka mig att ändå folk tycker att det är liksom så här, ja, fan spännande. Mm. Men för mig är det så här, jag kommer till en gymnasieskola och ofta är liksom majoriteten som sitter där ditfingade och de skitointresserade av vad jag har att säga. Kan skrika glåpord, liksom jävligt otrevliga, och det krävs så mycket att kunna stå på den scenen och vara sårbar när man får det bemötandet.
Ja, de har ju inte valt det själv, till skillnad från på din turné när folk har köpt biljett och betalt för den också.
Så är det, och därför så blir det liksom inte värt det längre, för jag känner att jag tar så mycket stryk av det varje gång. Mm. Jag mår så dåligt inför och efter, så att det, jag kan inte göra det riktigt, inte nu.
Nej. Det faktum att du så nyligen satt där själv,
ja,
tänker jag gör att du kanske inte riktigt har, vad ska man säga, någon slags rustning för det.
Ja, men så är det. Jag blir ju rädd bara man går på gatan, om jag möter ett gäng högstadieungdomar som är 15 år, om jag är 10 år eller någon nästan, så blir jag livrädd att det byter liksom, för att minnen bubblar upp i huvudet eller liksom, man får en flashback till då. Och att då ställa sig framför de eleverna i en skola, det krävs så otroligt mycket. Mm. Och tidigare var det värt det, för att jag visste varför jag gjorde det. Men nu är det bara jättejobbigt att åka till en liten ort någonstans själv, vara sårbar, bara få skit och sen åka hem igen. Mm. Det är inte värt det. Då är det liksom för pengar man gör det, och det vill jag inte drivas av.
Nej, men det kan jag förstå. Men när du gör din föreställning, händer det att du får glåpord då också? Alltså,
nej, då är det bara fina reaktioner. Ja. Och då tror jag att ofta de männen som är där, som annars kanske hade gett glåpord, de är där med sin fru eller sin mamma eller syster. Någon har liksom tagit med dem. Det är inte så att grabbgänget själva har betalat biljetter och gått dit för att de vill häckla. Mm. Så att jag är väldigt skonad där. Det är väldigt vacker och fin publik.
Ja, det låter ju pissjobbigt att vara, alltså föreläsa då, liksom under de förhållandena.
Ja, och sen är det inte, jag kan välja bort det. Det är liksom inte så här ett stort R i mig liksom, för att det är aldrig vad jag har velat. Det var jättebra för att få en scenvana och liksom lära sig föra sig, men, och att jag fick möjligheten att komma ut i de där skolorna. Men nu har jag andra sätt att nå ut på, så att det är inte något stort.
Ska jag vara fördomsfull, så gissar jag att om du föreläser på en skola på Södermalm, så är det jättestor skillnad mot att göra det mot en i liksom Skinnskattehult.
Ja, det... Ja.
Stämmer det?
Både och.
Nu hittade jag på Skinnskattehull. Ni som bor i Skinnskatteberg behöver inte höra av er, för det var inte den orten jag menade.
Nej, men det är både och. Jag hade också lite den fördomen, men så... Det är stökigt på olika sätt, kan man säga. Jag tyckte det var jävligt ofokuserat när man föreläser i Stockholm. Elever här är liksom sjukt ointresserade. Jag tycker något de vet bättre själva. Upplysta, liksom. Och ute i de små städerna så kan det vara lite mer så. Jag slänger rå brysselkål-lokalen och skriker bög. Och...
Rå brysselkål?
Ja. Det kanske är rått alltid.
Nej, den är jättegod och råsteken faktiskt.
Okay.
Kan jag rekommendera.
Ja, men sånt kan det vara. Och liksom allt från att de gör raketen mitt under eller ringer varandra och allt möjligt skit. Liksom.
Jag funderar på något med flera av de yngre gäster jag har haft på senare år. Alltså, Bianca Ingrosso gör två olika tv-format. Hon har haft podd, hon drar igång sminkmärke. Peg Parnevik gör podd, har två olika band, hon gör tv. Du är poddare, radioprofil, skådis, artist, författare, föreläsare. Förstår du vad jag syftar till? Vad är det liksom med 90-talisterna och era liksom, alltså,
projekt?
Ja, eller att ni är så entreprenöriella, tänker jag. Eller att man inte, ja.
Jag vet, jag har inte tänkt på det på det sättet, men absolut. Och man är ju väldigt mycket runt alla de människorna också. Och ha dem runt sitt närmsta. Vilket också kan vara ganska dåligt. För att man jämför sig med människor som är helt jävla orimligt att jämföra sig med. Att man märker att om jag kommer tillbaka till Värnamo där jag liksom är uppfödd, så... Uppfödd? Säger man uppfödd? Som att jag är djur.
Uppvuxen.
Uppvuxen. Där jag är uppvuxen.
Ja, men det kanske i och för sig en freudian slip. Det säger någonting om hur du kände att du var.
Vad hemskt. Nej, men där jag är uppväxt och märker att där jämför man ju sig... Alltså, oavsett vem jag gick i skolan med där, så är det ju helt annat. Det är mer rimligt liksom. Där har någon kanske res lite, börjat jobba extra på något lager, kanske börjat plugga, någon har köpt ett, liksom, ett hus. Här är det mer så att man jämför sig med, fan, det var den med det programmet, shit, den fick till den dealen, och den var där. Alltså, det är sjukt konstiga grejer som har sett en galen press på sig själv. Men...
Jo, men du är ju en del i problemet där ju.
Gud, ja.
För du lyckas ju med allt du företar, ser det ju ut som.
Ja, både bidragande och lidande, tror jag. Jag tror inte vi är jätteduktiga på att prata om alla misslyckade grejer man gör, utan man är väldigt snabb, men när någonting går bra, då jävlar ska det ut och synas liksom. Ibland mer för dem i den här lilla bubblan än för publiken, upplever jag också att vissa jobbar. Men jag tycker också att det har varit för mig ett problem att man har gjort mycket grejer, för att jag gillar inte när man läser upp, när man blir mångsysslare typ. I folks ögon.
Förlåt, men du, det, nej, men det är ju skit som du gör.
Det är
gör.
Ju fakta, liksom. Ja. Det är ju det som är problemet. Men jag har ju senaste åren, liksom, två åren, inte gjort något annat än scenisk verksamhet eller skriva. Tidigare har jag gjort jättemycket radio, liksom, varit tv och liksom, föreläst och skrivit böcker. Allt möjligt. Men nu försöker jag liksom, hålla det ganska mycket till att det är samma liksom, sfär på något sätt. Liksom. Allting ska vara agera eller sjunga eller skriva. Mm. Eller leda fram till det i tv och på scen och film. Och det... Det är väldigt skönt att ha begränsat det, tycker jag. För att jag känner inte att jag tror knappt på mig själv när jag vevar runt i massa olika sammanhang. Och vet inte varför jag gjorde det i början. Man försökte väl bara hitta en väg, tror jag. Och få saker att göra det varandra. Och jag tror att det är det alla någonstans försöker göra. Men jag tror inte att ingen... Vissa kanske vill hålla på med tusen saker, men jag tror att de flesta egentligen kanske hade velat ägna sig åt en eller två.
Men jag tänker också att även om du liksom började tidigt och hade jobb på Sveriges Radio, du blir ju inte anställd liksom. Du sitter på något jävla LAS-kontrakt som går ut om x antal månader eller år liksom. Du måste kanske göra fler grejer för att få det att gå ihop, eller?
Ja, jag tror att jag kan bara prata ut för mig själv, men jag tror att jag fattade ganska fort att det jag ville göra, alltså skådespela och liksom sjunga, de här grejerna, det är så många som vill det idag. Det är bara att kolla liksom scenskolans intagning. Det är ju helt galet många söker skådespelare och inte regi till exempel. Och då tror jag att jag fattar ganska fort att den vägen kommer bli så tuff. Konkurrensen är så stark, så att jag kanske får hitta en annan väg att nå dit som blir lite längre, liksom, längre väg till applåderna på något sätt. Och för mig har det varit att skriva skiten själv.
Mm. Har du sökt scenskolan?
Nej, jag skulle gjort det i år.
Okay.
Men så är det så, när man bollar med liksom äldre kollegor i branschen, så är det väldigt mycket olika bud. Så att jag avstod.
Vad menar du? Alltså du har fått olika råd? Liksom,
att... Ja, vad man ska göra. Att säga, nej, gå inte scenskola. Det är liksom, du får redan utöva det. Du är liksom redan förbi det, man får lära sig där. Och vissa säger, jag går det, du får verktyg för att du liksom kan applicera. Bla, bla. Nej, jag lärde mig ingenting. Alltså, det är bara så här förvirrande. Så att jag sket i det.
Du kanske inte håller med mig, men... utbildningar, för jag har nästan alltid försökt gå, liksom ta genvägar istället, att jag säger, ja men vad fan, jag jobbar mig upp i reklambranschen istället för att gå den där jävla tvåårsutbildningen. Det jag har fått betala är att det nog faktiskt har tagit längre tid i slutändan. Och att jag, för det som de som går utbildningen får är ju nätverk. De känner alla andra. Dels är de ute och praktiserar, så de lär känna arbetsgivare. Men sen känner de ju alla reklamare i sin generation.
Men det där, där är jag ändå lite, jag fattar precis vad du menar. Jag tänker nog lite samma sak, att jag fattar att just om man tänker skådespelare till exempel, så finns det verktyg jag kommer behöva som kommer ta sjukt lång tid för mig att hitta, som jag bara hade kunnat gå där 3 år och få direkt och veta hur jag ska angripa en text eller hur jag liksom ska göra någonting, men som jag nu bara lajvar mig fram. Och på ett sätt så känner jag att jag är så pass driven själv att jag är redan i sammanhanget, jag sitter på produktionsbolag och tv-kanaler och med regissörer och skådespelare och liksom har jobbat upp mig någorlunda att jag blir tilltänkt, och det känns nästan mer värt idag än att jag ska söka scenskola just i år till exempel. Sen kanske det ändrar sig i framtiden när jag har ett annat utgångsläge, men nu har jag liksom jobb och planer och möjligheter, så då känns det mer värt.
Ja, jag säger inte att du har fel på något sätt. Jag tycker att det är nästan aldrig fel med lite utbildning.
Jag känner också ett behov av det. Alltså jag känner en längtan efter att få ett kvitto på någonstans idag. Det här låter också så gammalt och dassigt på något sätt. Men när alla vill göra allting idag, och som du säger att alla har olika roller. Att någon som gör en liten influencer som hoppar in och gör en statistroll någonstans, säger sen att den är skådespelare och kan bli provocerad. På sätt som jag blir provocerad av mig själv. Att jag kan kalla mig det när jag har gjort en scenföreställning och lite små grejer. Att jag liksom känner att jag kan inte äga den titeln än. Så det har varit skönt att gå en utbildning och bara få så här, jag är utbildad här, jag kan detta. Detta är vad jag gör.
Har du tyckt att det har varit svårt att välja rätt väg?
Ja, men jag har alltid... Eller så här, jag har fattat mitt slutmål. Jag tror att många idag, om man ska generalisera i min ålder också, ser ett mål men ingen resa dit. Att man vill liksom direkt dit. Och jag fattar att jag har ett mål och att det kommer ta tid att komma dit. Och jag försöker hela tiden jobba mot att stressa, att jag långsiktigt liksom arbetar med in och nöter in någonting. Och då har jag hamnat på olika jobb de här 5 åren som jag inte har velat vara på, eller som jag känt att så här, det här är inte alls vad jag vill göra, men det tar mig ändå rätt riktning, eller här med det jag behöver. Och som jag liksom var inne på, att jag fattar att skådespelare och sjunga, det vill jättemånga göra, men om jag kan liksom tillföra att jag kommer till ett produktionsbolag med den här idén där jag också ska spela huvudrollen, då får jag liksom göra den grejen, men jag får också lära mig allt det här bakom, och jag visar att jag kan skriva manus, att jag kan vara rolig på det här sättet, jag kan vara allvarlig, jag kan dra fram ett budskap och allt det där. Så att allting tar väldigt mycket längre tid, den här vägen som jag går och de här jobben jag gör, men så länge jag känner att jag utvecklas och att det tar mig mot dit jag önskar, så är jag nöjd.
Vad är målet?
Nej, men målet, jag vill enbart liksom syssla med, just nu lever jag lite den drömmen som jag har, att kunna liksom, eller så här, jag är så nöjd med tillvaron just nu att jag liksom står på scenen, jag jobbar med det, jag skriver olika saker, projekt, och det är så jag vill fortsätta ha det, och i ännu större utsträckning tror jag. Jag längtar efter roller både på scen och i film och tv, och får bara ge mig in i det.
Som andra människor har skrivit också?
Ja. Just nu är det mycket skapa själv och bli lite uppbjuden, men jag hade liksom ännu mer velat bara få gestalta på scen och tv-film liksom i roll och karaktär. Men jag är liksom också på en plats där allt det här radio, allt som du läste upp innan som jag har gjort, det har ju liksom varit för att jag vill komma hit någonstans. Att nu är jag ju lite här och vill ju bara att det ska fortsätta eller bli ännu större och bättre och, liksom och mer och duktigare på det. Så att det är bara att fortsätta tror jag.
För nu lät det lite som att musiken här kommer vara en bisyssla.
Nej, men den finns hela tiden. Men den vävs liksom ihop med det här. Så att nu släpper jag ju i, eller har släppt i dagarna här, en bok som heter Säg att du älskar mig. Och det är väl inte bara att det ska bli en bok, utan det är ju en för till något annat. Och då kommer in musik i bilden där också. Och allting flätas samman och blir levande på en scen eller någonstans.
Ja, det blir en föreställning också. Eventuellt.
Ja, det blir någonting av det i alla fall. Det blir alltså att jag bara släpper en bok och så bara, nu är den ute, nu är det klart. Utan den ska vidare på något sätt också. Och det är väl det jag sitter med lite nu.
Hade du den målbilden klar när du flyttade till Stockholm då för 5 år sedan?
Ja, men ganska mycket, men då var det ännu mer det här med musiken, att det var min huvudsyssla. Sen märkte jag ganska fort när jag hade varit här i liksom bara ett par månader att skapa i musik och skriva text och musik, jag får inte ut det jag vill ha ut där. Det går inte på något sätt, för jag vill berätta historier och berättelser och på ett sätt som inte musiken rymmer. Mm. Den är skitfin att använda som i föreställningen att rama in någonting eller förstärka eller använda liksom på så sätt. Men att bara sitta och skapa musik, det hämmar mig. Mm. Så att nu är det en del av att jag kan göra det. Jag har liksom gått liksom alla möjliga kulturskolan och liksom gymnasie, musikproducent, allt möjligt. Så jag kan liksom hantera, skriva musik och sjunga och allt det där. Men jag brinner mycket mer för att skriva manus och berättelser och den typen. Mm. Så att det har utvecklats under de här åren, tror jag.
Hur som helst så är det ju jäkligt värdefullt, tänker jag, att du har det.
Ja, men det är det. Absolut. Och det som du säger, det behövs. Också för att veta vad man... Det är lätt, tror jag, när man får litet uppsving eller man får möjligheter helt plötsligt på ett sätt där man inte behöver liksom jaga allting, utan att saker kommer till en också, att man hoppar på allting för att man är så glad att man får vara med, eller åh vad kul det där vill man göra när man var liten och bla bla, och att man då springer på massa olika bollar. Mm. Men har man då ett mål, så är det ganska lätt att säga nej och veta att nej, för det där tar mig inte alls närmare dit, eller inte alls inom ramen för vad jag egentligen vill. Och är det inte då skitkul att det är därför man vill göra det, så är det bara nej. Mm. Så att man inte vevar loss överallt.
Är du liksom medveten om ditt varumärke på något sätt, att du känner att du måste hushålla med vad du syns redan och så?
Ja, jättemycket.
Okay.
Säkert mer än vad jag behöver. Och det där är en sån grej som liksom dividerar med mig själv, för att nu är jag i ett läge där jag säger nej till väldigt mycket grejer som är fina uppdrag och kul grejer som säkert har varit bra, men som jag säger nej till för att jag vill hålla mig ren för någon roll som jag hoppas komma. Att jag fortfarande kan bli tilltänkt i liksom den typen av sammanhang, att ingen ska ha sett mig så mycket eller någonstans att man läser in att ja, men det är ju han från det programmet eller något sånt, utan man bara ser en karaktär. Mm. Och det, där kan jag bli så här, inte klok på mig själv, om det är så här, ah, fan vad smart jag är, eller fan vad dum i huvudet jag är som liksom säger nej till de här sakerna, för det kanske aldrig kommer någonting. Jag kanske sitter där sen och liksom känner mig dum.
Vilka människor har varit viktigast för dig i att liksom hitta rätt väg?
Nej, men jag rådgör med väldigt mycket människor. Och kan också på samma sätt som man kan ha som mål framför sig, som gör det tydligt vad man ska och vad man inte ska, så kan jag också tänka på vissa människor jag ser upp till, att hade den här personen gjort detta? Nej, då gör inte jag det. Mm. Eller ja, då kan jag också tänka mig det till exempel. Men alltså alla grejer jag gör är liksom inte en slump på något sätt. De är väl liksom genomtänkta och planerade och diskuterade med säkert 5 pers liksom runt mig, både agent och vänner och någon familj och sådär. Mm. Så väldigt noga. Men jag tror att det är ett överdrivet sätt. Jag kan också känna någonstans att jag är fan 23 år. Alltså är det någon gång man ska få leka loss och göra misstag och slänga sig ut något sammanhang, då är det för fan nu. Mm. Så att någonstans är det så här, varför överanalyserar man? Men det är också för att jag vet att branschen är som branschen är någonstans. Har jag syns där så är jag bränd där. Alltså, ja, du fattar vad jag menar. Mm. Tror jag.
Ja, ja.
Så att jag försöker tänka på det, men samtidigt också vara lite jävla skön.
Nu har du skrivit en bok till, men den första fick ju liksom väldigt mycket uppmärksamhet. Hade du på känn att den skulle få det?
Nej, verkligen inte. Jag tror att när jag började prata om liksom budskapet som Tades med en man, den boken har, så var det inte alls lika, kan man säga, hett. Det låter så konstigt, men det var det egentligen är. Sen kom MeToo liksom ett par månader efter att den boken hade kommit ut. Och då, året efter, där 2018, så kände jag att det fanns en helt annan mottaglighet hos folk. För det budskapet, folk kunde mer peka på problemet, att fan, det är ju männen det här kretsar kring, och det är inte individen, utan det är något strukturellt och större. Och då blev det en helt annat gehör för både boken och för mig. Och den har liksom varit med i så många fina sammanhang som man inte får prata om, för det är hemliga grejer och skit som den har synts i och varit med i och allt möjligt. Så att jag hade ingen aning om det, men väldigt, väldigt tacksam.
Hade du en känsla av att den behövdes?
Ja. Mm. Men det är ju för att jag själv kommer från det där att jag, så hela min föreställning handlar om att jag inte passade in i den här könsrollen man som vi har, att jag valde liksom en annan väg och sveka allt mitt riktiga jag på något sätt. Och när jag har nyktrat till från det nu i någorlunda vuxen ålder, så vill jag verkligen göra någonting för det, för att jag såg vilket stort problem det var både för killar, män och alla runt om. Så att jag ville göra det, men jag trodde nog aldrig att jag skulle få ett kan man säga genomslag på det sättet, att jag skulle kunna göra det. Nu har jag liksom hållit på med den talesman-man-grejen i 3 år. Det trodde jag nog aldrig att det skulle bli.
Tänker du att du är liksom nästan för tätt förknippad med den?
Ja, men så kan det vara. Att jag kan känna att det finns en förväntning på mig ibland. Att nu är jag det här budskapet och den här frågan på något sätt. Och det är lite farligt, både för mig, i och med att jag aldrig har liksom varit någon opinionsbildare eller debattör eller någon som har axlat den här frågan på det sättet och vill driva den. Utan jag är en skådespelare, artist som vill liksom rikta ljuset på någonting, och sen kan diskussionen pågå, men jag deltar inte, jag vill bara rikta strålkastarljuset dit. Men det är också farligt, för att när någon börjar förknippa en person med en fråga, så är det inte heller bra. Det finns ju fler som pratar om detta och har pratat om detta jättelänge och som för samtalet, så att jag känner att det är dags för mig att gå vidare från det, av både personliga och egoistiska skäl, men också för någon större grej, att jag vill liksom inte att frågan förknippas med mig, för att frågan är så mycket större och viktigare.
Så ifall Malou von Sivers ringer och vill höra in dig en tredje gång och prata om den, då...
Nej, men det säger jag nej till hela tiden. Ja. Jag kan inte veva loss om det här i media en gång till. Och det har alltid sagt nej till att delta i paneler och diskussioner om budskapet bara. När jag kan prata om föreställningen och liksom koppla det till vad jag gör, då är det en helt annan sak. Men bara sitta och tycka, det har liksom aldrig varit min grej.
Om folk inte har läst den, så kan man väl säga att det är ju liksom inte en... Det är inte en historisk exposé, det är inte en faktabok. Det är liksom mer en tankebok, skulle jag säga.
Ja, men exakt, den utgår ju bara från mig. Jag tar liksom ingen så här samhällsgrepp eller någon liksom större syn på det så. Utan jag kan ju bara utgå från mig själv hela tiden, i allt jag gör.
I boken beskriver du ju en ung man som liksom pressat in sig i mansrollen under uppväxten och som försöker göra upp med den rollen. Men finns det sätt som du kanske... enklat liksom historien om din uppväxt på?
I boken eller i överlag?
Ja, kanske.
Ja, men gud, säker. Alltså, allt är mycket mer den här boken är 140 sidor, föreställningen 90 minuter. Allt är mer komplex än att rymmas i de korta formaten. Så att det är klart att man har. Och för att man vill göra det lättillgängligt och underhållande samtidigt.
Mm. Kommer du ihåg när du stod på scen och sjöng första gången?
Men jag stod på scen sjukt mycket när jag var liksom... från så här, ja, minns inte det så töntigt säga innan jag kunde gå, alltså den grejen, men det var liksom så tidigt började man liksom på med de där grejerna och showa, klä ut sig, göra karaktärer och sjunga och ha sig. Och sen står jag då på scenen sista gången kanske typ i 3:an, jag vet inte hur gammal man är då när man går i liten skola, 8, 9, ja,
någonting sånt, ja.
Någonstans där slutade jag liksom stå på scen. För att det kändes, jag stod längst fram, det är det som börjar min föreställning, så längst fram i klassrummet och sjunger den här barfotavisan. Egentligen skittöntigt, men det liksom var väldigt starkt för mig då, någonting jag ville göra. Sjöng den helt a cappella där, och det var de sista gången jag stod på scen på flera år sedan. Och jag sjöng liksom en i hemlighet på något sätt. Jag gick till kulturskolan på tisdagar och sjöng i en grupp med äldre tjejer. Och det var ingenting man berättade, man var så här, ska vi ses ikväll? Och bara nej, det går inte. Av olika anledningar, privat. Så det gick liksom under radarn på något vis tills jag helt hade kvävt det ett tag. Och min mamma var sådär att fan, det är synd att du inte håller på med sången, att du sysslar med de här grejerna, du var så duktig på det. Och så började något växa i mig liksom i äldre tonåren där igen och ta upp allt det där, och då blev jag helt manisk.
Men hade du något band i Värnamo eller?
Nej. Alltid solo. Jag hade ingen som liksom hade de här intressena runt mig. Värnamo är, och där jag uppväxt är, väldigt mycket fotboll, alltså sport och den kulturen. Så att musik, teater och allt det där har alltså alls sett på någon, tror jag, förutom någon tjej i högstadiet, någon som hade gitarr och sjöng lite, som liksom delade det här intresset så som jag hade det. Vilket är skitkonstigt.
Men och sen så öppnade sig liksom himmelens portar i Jönköping lite mer, eller?
Ja, precis. Ja. Gymnasiet valde om och kunde väl bygga upp från grunden igen.
Du beskriver ju i din första bok liksom att du var ju ingen vidare skön mot många. Så här, och de här människorna lever ju fortfarande, de flesta. Har du på något sätt gjort upp med dem? Alltså bett dem ursäkt eller?
Nej, det har jag inte. Och
Finns det fog för det? Hade du behövt göra det?
Nej, det, jag känner nog inte att jag hade det. Jag var en sån där kille som bara störde hela stämningen på något sätt. Att i ett klassrum så hördes jag, syntes jag. Det var liksom fokuserade en person som var där och liksom skulle störa den ur balans också. Och någon skulle be om ursäkt till så är det väl lärare i så fall. Mm. Som man hade noll respekt för och betedde sig som ett as till. Men mina liksom, klasskamrater känner inte att jag är skyldig något.
Nej.
Riktigt.
När du, det finns ju en otroligt lång, liksom, ett långt samtal med dig på YouTube när du är hemma i Värnamo och pratar med någon kulturchef.
Och det är något samtal?
Ja, det.
Ja, jag har precis släppt boken.
Ja.
Och gud vad hemskt.
Varför är det hemskt?
Jobbigt bara.
Jag tänker, för min fråga var så här, kände du igen några som var där liksom? Det låter ändå som att det är fullsatt.
Ja, men det var mycket folk, men det var nog mer, du vet, gamla dagisfröknar och allmänhet.
Mm.
Det var nog inte så mycket gamla klasskamrater. De har inte hört av sig heller, någon av dem. Det var någon gammal klasskompis, en kille som jag så mycket med, som skrev på min Instagram för ett tag sedan, bara saknade dig kompis. Det tyckte jag var så himla fint. Mm. För att jag tänkte att de hatar kanske mig. Jag tycker att jag har förvrängt eller överdrivit eller framställt saker och ting som är min sanning, men kanske inte deras sanning på något sätt. Men det var väldigt fint.
Men varför blir du kallsvettig av det här klippet då?
Nej, men jag tycker det är jobbigt. Alltså, Värnamo. Nu när jag lämnade Värnamo, jag vet inte hur det var för dig, men när jag lämnade Värnamo så var det i panik nästan, måste ut liksom, klaustrofobin. Mm. Och första gången jag återvände efter att jag hade lämnat något år senare, så det halvår eller vad det var, så var det också minnen och grejer som blev ångest att man kom tillbaka till något gammalt jag som man tyckte att nu har jag liksom tagit mig av det här, nu är jag något nytt i den här staden. Men när åren har gått nu, 5 år, inte så länge, så har jag ändå börjat uppskatta staden. Men det finns ändå saker som jag tycker är jobbiga, typ en sån här grej. Att komma tillbaka där, släppt en bok och sitta där i något jävla kulturhus och götta sig i sitt eget alltså tycker jag, ska aldrig göra.
Okay.
Aldrig åka dit och hålla något sånt.
Har du inga vänner kvar från Värnamo?
Nej.
Vad tänker du att det beror på?
När jag började gymnasiet så slutade jag liksom prata och höra av mig och svara någorlunda. Jag tror att jag tyckte att jag blev ett annat jag som jag hade längtat efter.
Mm.
Den där personen som jag hade förtryckt i många år för att spela någon annan roll som jag hade valt. Och hade inget behov av dem. Alltså jag hade aldrig haft någonting gemensamt egentligen. Jag hade bara lajvat och spelat mig fram och låtsats igenom vardagen. Och nu fick jag ju vara 100% jag och göra det jag ville, vara den jag ville vara. Så att det var ganska naturligt.
Pendlar du varje dag till Jönköping?
Ja, det gjorde jag. Mm. Eller jag skolkade otroligt mycket. För att det är ju långt. Man fick upp 05.20 typ för att ta tåg 06, så det var inte jättekul, var det.
För mig är ju Värnamo två grejer. Dels är det ju Värnamo-visan. I Appladalen i Värnamo.
Och du känner till det?
Ja, herregud. Ja. Pappa sjöng alltid den när vi passerade där. Uppenbarligen så har jag varit väldigt mycket på E4 i mina dagar.
Det känns som en så pappig grej att göra.
Eller hur?
Bara passera och sjunga där för sig själv.
Exakt. Och sen så är det ju otroligt många hamburgerrestauranger per capita.
Ja, så är det.
Mm. Vad är det mer, Värnamo?
Annie Lööf, tänker att många tänker kanske.
Mm.
Sen vet jag inte vad vi har så mycket. Alltså, vi har ett fotbollslag som spelar i någon division som ingen vet om, typ.
Mm.
Jonas Tern kommer från Värnamo.
Mm.
Och Allan Svensson, skådespelaren, är från Värnamo. Jag känner inte folk till. Men vet, vi har inte så jävla mycket att komma med. Det där liksom hamburgerstället där vid E4 när folk stannar och käkar. Sen är det inte så mycket mer. Som Värnamo har levererat, vad jag vet.
Ganska industriell stad, eller?
Ja, men det tror jag hela det området är så här GGV-området. Mycket industrier.
Vad är GGV?
Ja, men det är så här Gislaved, Vaggryd, Gnosjö, Skillingar eller vad det nu är. Det är något sånt litet område där runt. Det är väldigt mycket industrier och jobb och grejer.
Ah, okay.
Mm. Så det är nog mycket åt det hållet. Men jag har liksom inte så mycket bra koll på Värnamo. På något konstigt sätt så handlar många sammanhang när jag kommer så tas Värnamo upp och jag pratar om det på något sätt. Även om jag inte känner en skitstor kärlek, men jag känner inte heller liksom bu. Jag känner typ ingenting.
Mm. Men det alltså, är det inte liksom, om man tittar på en karta uppifrån så är det verkligen liksom en väg och sen så känns det som att den bara är nerslängd i skogen. Eller?
Jo, men så kanske det är. Men det är väldigt fint. Har du stannat någon? Har du bara åkt förbi på E4 eller har du åkt igenom Värnamo någon gång?
Alltså, nej, det har jag inte. Nej.
Nej, för det är ju väldigt fin stad måste jag ändå säga. Mm. När man har varit på turné nu så har man sett väldigt mycket liksom röviga städer. Och där måste jag ändå säga att Värnamo placeras högt upp på listan för fint.
Ja, liksom. Vad härligt. Du kanske flyttar tillbaka dit.
Det kommer inte hända, nej. Men det är en fin stad.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Som om vi pratar ändå om brytpunkter i ditt relativt korta liv, så var det där med att börja gymnasiet i Jönköping, det var en sån.
Ja, jätteviktig. Alltså förutsättning för allt jag gör och är idag. Jag tror inte jag hade jobbat med det jag gör eller varit här nu om det inte hade varit för det. Att få den skjutsen, alltså jag började en klass med bara tjejer. Och det är ju en jättesnål skjuts att få någonstans. För att alla man någonsin hade försökt vara rolig inför och vill alltså ha respekt ifrån att få vara med. Var ju killarna, det fanns ingen. Då blev man totalt avväpnad i det där rummet. Mm. Och fick börja om. Vilket är fantastiskt. Den chansen eller rannsakan kanske män får väldigt sent i livet, tänker jag. Mm. Och vissa aldrig.
Vem blev du i den där klassen då när det bara var du och 12 tjejer? Eller var ni 12?
Jag vet inte. Jag hoppades av och kom till. Alltså det var hela tiden skiftningar där. Men jag bejakade hela mitt intresse för liksom musik och underhålla och blev väldigt ambitiös och levde det hela tiden. Jag var liksom inte sån som var ute och festade på helgerna egentligen, utan jag satt hemma och mejlade och försökte få till liksom saker och kontakter och få ut musik och allt möjligt då också. Och jag började bli väldigt känslig. Jag har alltid varit väldigt känslig, men jag var väldigt öppet känslig och diskuterade hur jag mådde. Jag gick liksom i terapi mycket då också. Det pratade vi mycket om. Skaffade långt hår. Alltså mycket sådana här grejer som man kan tänka att jag inte hade gjort tidigare, gav jag bara mig hän nu på något sätt. Vilket var underbart. Så det var en liten revolution i mig själv.
Och har du kvar vänner från den tiden?
Nej, inte heller riktigt. Jag har kontakt med ett par stycken och skriver ibland, men inte mycket mer än så.
Var det under de här, var det under gymnasieåren som du startade egen podcast och det?
Ja, det var det.
Hampus Näsvold.
The podcast. Ja. Så jävla dåligt.
Var den det?
Ja.
Den finns ju inte längre.
Nej, tacka Gud för det.
Nej, jag tyckte det var lite synd, för jag hade gärna lyssnat i research-syfte om inte annat.
Nej, det var inte, men det var också ett sätt att få lite kontakter, komma liksom in någonstans. Alltså det var ju aldrig att jag ville ha en podcast egentligen, eller tyckte att jag var speciellt duktig på den grejen. Det lät ju förjävligt, det var väldigt dålig struktur på både frågor och mig, men man kom närmare in i någonting och förstå andra människor, få lyssna till de som jobbar med det jag ville jobba som, till exempel.
Vilka intervjuer då? William Spetz vet jag, men...
Ja, precis.
Som väl är jämnårig med dig för övrigt, eller?
Ja, exakt. Fan, jag hade med allt från så här Gudrun Schyman, William Spetz... Fan, jag kommer inte ihåg en enda person, men jag hade väldigt bra människor med.
Men vet du, det där är ju så inspirerande, för du gjorde ju något.
Ja, jo. Och jag fattade nog ganska tidigt att bara sitta och skriva låtar, sjunga och fila på liksom vad jag tycker att jag kan, det tar ju mig ingenstans i Värnamo. Hur duktig jag är när jag sitter här, det tar mig ingenstans. Så att den där podden var väl bara något sätt att försöka närma mig och bygga upp någonting för att flytta hit.
Mm. Gissningsvis var det kanske också Värnamos största podd.
Ja, det tror jag. Definitivt.
Ja. Om inte annat den mest kändistäta.
Ja.
Apropå det där med att ditt liv är så pass färskt på något sätt. Alltså, förra boken då, som ju var ett bokslut över en barndom som just inträffat, och den nya, Säg att du älskar mig, den känns liksom som att den är skriven typ precis nu.
Mm.
Har du någon reflektion kring det här med att du skriver liksom färska sår på något sätt? Eller...
Ja, men ta det som en man var ju precis som säger, det är ju barndom, den hade jag ju distans till på något sätt. Det var inte svinsvårt att sätta ord på eller ge ut. Men den nya boken är jättejobbig på det sättet tycker jag. Att den... ja, men jag skriver om precis mitt liv exakt just nu. Den här boken är skriven under förra året och nu.
Mm.
Så att då blir det ännu jobbigare för att man utlämnar de saker och ting som folk vet att ja, men där, det hände ju detta då. Den var han ju med där och det här har han gjort nu. Alltså, de vet om sammanhangen på ett annat sätt än vad Tar det som en man var. Så att det känns sårbarare, men det är ju under kontrollerade former. Det är jag som skrivit det och satt det i boken och ger ut det. Så att jag bestämmer själv exakt vad jag vill berätta inte. Så att det är bara kul. Och att jag tycker att det behövs till allt polerat och fint som är idag.
Mm.
Så behövs lite äkta skit. Äkta skit är tråkigt att säga sig själv, men lite ärlighet då.
Ja. Berätta mer om boken. Jag som inte har koll på vem du har träffat och hur. Liksom. Kan man säga att det är en... ja, vad är det för bok?
Men den heter Säg att du älskar mig och... handlar väl om, det är liksom tre olika saker den här boken. Den är jävligt flummig. Det är Max Ström som är ute i ett fotoförlag. För det första, så att en del av det här är svinsnygga bilder fotograferade av Ylva Sundgren som har gjort alla bilder i den här boken som är svinfina och som också berättar väldigt mycket. Det är en bildberättelse som löper sin lina. Och sen en annan del, korta texter med tankar och känslor som är började på Instagram där jag började publicera liksom, när jag mådde skit istället än när allting var så jävla gött. När jag varit på möte med den eller kikat lunch där eller varit på den här föreställningen så bara la ut när ångesten fanns och fick jättemycket respons på det. De har jag tagit och så skrivit nya och liksom bara sammanställt dem i den här boken. Och det kan vara allt om ängslighet, liksom om otillräcklighet, om hjärtekross, om prestationsångest. Alltså fina och fula känslor någonstans. Och så vävs allting ihop av en kärleksberättelse som man följer via sms. Mm. Från första kontakten när någon gillar en bild på Instagram till att man börjar prata, till att man ses första gången, till att man blir ihop, till att det tar slut, till ett halvår senare. Alltså, så får man vara med i det där och så sätts texterna ihop med det. Så att texterna är väl det som sker inuti mig och kärleksberättelsen det som händer utanpå. Mm. Vad berättar jag? Vad känner jag egentligen? Och ja... låter skitflummigt, men jag är väldigt stolt av den här boken och den blev väldigt, väldigt fin efter alla tvivel och allt som har varit.
Mm.
Så jag är väldigt stolt över vad det blev.
Den är väldigt poetisk.
Tycker du det?
Ja, verkligen.
Tack! Det är väl dit jag har försökt liksom komma och att berätta saker kort. Alltså, form är jag väldigt intresserad av. Jag tycker att jag själv läser inte böcker, tyvärr. Men ska man väl läsa en bok så vill jag liksom lägga upp den på ett sätt som gör, ja, men typ så här Liv Strömqvist inspirerat mig jättemycket.
Mm.
Hon har spännande form, alltså hennes liksom serier och allting, men att man kan berätta saker på olika sätt även i böcker. Mm. Att det inte behöver vara liksom sida ner, sida upp. Alltså, och det är väldigt kul att utforska, att liksom hitta ett sätt att göra. Jag vill göra en bok som inte var som man kanske annars gör, en bladvändare där man går från perm till perm, utan jag vill göra ett tillstånd av den här boken på samma sätt som man kan få om man tittar på en serie till exempel. Att man känner att gud, jag vill bara vara med de här karaktärerna i den här vardagen, i det här livet och släppa mitt eget. Så vill jag typ skapa den här boken som en egen värld där man bara kan liksom slå upp vilken sida som helst och vara i det.
Mm. Den känns lite, det kommer låta som en förolämpning, men det är det inte. Men den känns lite instagrammig på något sätt. Just för att det är liksom lite brottstycken snarare än ja, men en helt vanlig roman. Liksom.
Ja, men absolut. Mm. Och det är väl lite det jag försökt, för att jag... det handlar om där jag är nu, jag är 23 år. Det är den tiden i livet och det är väl de jag vill ska läsa den primärt.
Mm.
Och då tänker jag att det är en form som funkar väldigt bra. Känns det instagrammig så kan det nog vara lätt att ta till sig.
Vilka utom du består din familj av?
Det är jag, min mamma, min pappa och min lillebror.
Mm. Vad är de för människor?
Väldigt, men pappa jobbar som säljare, mamma på bank. Min lillebror går på gymnasiet fortfarande, pluggar ekonomi. Så att, väldigt mycket åt ett annat håll än vad jag är. Och så där är väl hela min familj egentligen, om jag tittar liksom lite utanför min närmsta familj också. Alla väldigt mycket jobbar med praktiska jobb på något sätt och inte kreativt. Mm.
Säljare kan väl kanske vara lite kreativt, eller? Man måste hitta på skit för att folk ska köpa.
Det är riktigt det. Han säljer liksom klink och kakel.
Okay.
Jag vet inte hur kreativt min pappa skulle säga att det är. Det är nog ganska mycket bara att åka ut och kika och säga, du ska ha den plattan där, då kan jag hjälpa dig med. Mm. Så att det är väl typ där det slutar.
Okay. Mm.
Men de är väldigt, alltså, min familj är väldigt estetiska, även om det fortfarande är på... Eller fan säger jag, det är de inte alls. Det är väldigt mycket sport och liksom praktiskt åt det hållet och långt ifrån vad jag sysslar med och vad jag har haft intresse av.
Var kom det ifrån då? För dig?
Ingen aning. Jag har tänkt på det mycket själv också. Jag har fan ingen aning alltså var det började eller hur. Men det har alltid funnits av någon anledning. Och sen är det så att både min pappa har spelat fotboll och var väldigt duktig och min faster spelade i landslaget tidigare och det har funnits från liksom, det efternamnet jag har liksom förknippats väldigt mycket med fotboll i Värnamo och där runt och funnits en press på det. Så att jag vet inte om det här var någon slags... Det är inte så att jag har tvingats in och spela fotboll, men det fanns liksom naturligt att föra in i mitt liv väldigt tidigt.
Hur trött är du på sägningen att du spelade i 8 år utan varken vilja eller talang?
Vet du, senast igår så sa min mormor till mig bara, nu måste du börja prata om något annat, för nu har du sagt den frasen i varenda jävla program. Så ja. Att den har upprepats, ja. Men ja. Det är bara för att jag orkar inte variera mig heller när man sitter och pratar LK och morgonsoff. Jag tänker att det är olika människor som tittar.
Vem är hon?
Ja, min mormor heter Inger och är en väldigt... Vad ska man säga? Hon är, som jag upplever att vissa just kvinnor blir när de kommer upp i viss ålder, att från att ha varit den som kanske pysslar om och tänker på allt och alla hela tiden prioriterar sig själv sist, så får man någon slags återuppståndelse att säga, vad fan, nej, jag räknas också. Jag måste tänka på mig själv. Så upplever jag att hon har blivit lite de senaste åren, att hon är sådär att nu är det bara en köttbulle kvar, vill ha den? Den tar jag. Du vet, så hugger hon igen istället för att liksom ge någon annan runt bordet. Och sådana där saker som är väldigt härliga, som blir väldigt ärlig, rak, säger vad hon tänker och likt mig själv överanalyserande, tänkande, smart, väldigt, väldigt rolig. Så att hon är viktig även nu. Pratar ofta och hon är min största kritiker och stöttan på många sätt.
Även om det inte var din intention, så var ju ändå, ta det som en man, som liksom ett inlägg i någon slags debatt, ja, kring manlighet. Den nya boken handlar ju om kärlek mera liksom.
Gud ja, och det där är så här, det är jag väldigt, alltså det är jag förberedd på, att uppmärksamheten och liksom allt som det blev med ta det som man, det kommer inte ske med den här boken, för att det är inte ett sånt budskap, det har ingen sån undertext på det sättet. Men också det jag lite längtar efter, att så här för första gången få... Det är också en trygghet att luta sig på ett budskap. Att så här, ja, jag har det jag gör på en scen, att jag kan vara rolig och allvarlig och sjunga. Jag har ett starkt budskap. Och därför får jag synas och höras. Men att nu lämna det där budskapet någonstans, även om det fortsätter brinna i mig och på andra sätt, så lämnar jag det och bara gör någonting konstnärligt. Mm. Det har jag längtat efter, och det fattar jag att det kommer vara vissa som sviker eller så här, inte känner att det är intressant längre vad jag gör, och vissa kommer tillkomma. Men jag vill göra den resan och börja bygga på bara det spåret nu.
Mm. Känner du att du har, hur ska jag säga, liksom att du har missat saker som vanliga kids upplever?
Ja, gud ja. Jag kan tänka väldigt mycket på, framförallt nästan nu, att vissa är så här, jag umgås med folk som är runt 30, alltså några år äldre än vad jag är. Och många av dem är så här, ah, men då var jag i Portugal och jobbade i 3 år som showartist. Sen var jag uppe i Åre på en säsong. Och sen var jag där och gjorde detta. Och sen detta, och nu är jag i Stockholm och jobbar med det här. Mm. Och vi är på samma plats och jobbar med samma sak. Bara att de har en helt annan resa och erfarenhet som jag känner jättemycket avund för. Men jag tänker att jag tar igen det. Jag har tänkt hela tiden att så här, jag satsar på... Jag vet att många pratar om det, att efter studenten ska jag resa och backpacka i Asien och ligga i någon jävla gympasal och svettas med andra backpackers. Och det har liksom aldrig lockat mig, utan då tänkte jag att Då jobbar jag som ett as, tjänar mina pengar, sen gör jag den resan men på ett jävligt mycket lyxigare och behagligare sätt.
Okay,
ja. När det inte är att jag måste komma tillbaka och liksom slita på ett lager någonstans i ett halvår och sen åka ut igen. Alltså, det där har liksom inte... Jag gör det omvänt, tänker jag.
Vad är framgång för dig?
Men så här kan jag säga, jakten på framgång gör mig liksom ofta jävligt less och olycklig och otillfreds. Och jag försöker hitta någon slags lugn i att jag inte behöver vara framgångsrik för att vara lycklig eller värdefull på något sätt. Det låter skitklyschigt, men det är lättare att tro på än att känna liksom. För att jag tycker att, precis som du läste upp här i början, massa unga gör saker hela tiden och i Stockholm är det ett klimat som är liksom, hur går det med det nu? Hur går det för dig? Vad gör du sen? Alltså, det finns en press hela tiden på att leverera någonting och du blir sedd ut efter hur många följare du har eller vilket yrke du har eller om du är aktuell eller inte och du bemöts på olika sätt därefter. Och i det så tror jag att jag kan ibland hamna fel i att jag söker framgången för att jag vill se att jag värderas högt eller att folk blir glada när jag kommer in i ett rum eller att jag lyssnas på eller vad den är. Och där försöker jag nog nu hitta ett lugn att säga, jag gör precis det jag vill göra just nu. Jag är supertacksam för det. Jag vill fortsätta göra det. Jag kommer jobba hårt för att det ska vara så. Men jag måste också kunna välja livet på något sätt och inte värdera min, liksom, mitt värde i det här, vad jag sysslar med och allt det där. Det som säkert tillhör min ålder någonstans. Så,
om jag tolkar det rätt så skulle man kunna säga att svaret på vad framgång är handlar om trygghet.
Ja, faktiskt. Lugn, trygghet i vad man sysslar med och vem man är, tror jag.
Det där med liksom stående ovationerna och det där som jag ser lite på ditt Instagram, så alltså, är det framgång?
Ja, men jag kan inte, nej, faktiskt inte. Det är det som är så jävla sjukt. Att jag blir helt blind för mina egna prestationer och vad jag själv åstadkommer hela tiden. Att jag fattar att det är... Jag ser mer det jag liksom har misslyckats med, det som inga andra ser. Att utåt sett så kan det se, precis som det gör för många andra, att man kan vara så här, fan vad bra det går för dig. Kan ju folk komma fram och säga när man träffar människor man inte sett på länge eller kommer hem till Värnamo till exempel att fan vad det går bra för dig, så jävla kul. Och man själv känner noll av det. Trots att man har åkt på en slutsåld turné och haft stående ovationer på varenda jävla föreställning och fattat att det händer inte ofta. Eller vad den är, så känner jag inte det i kroppen att det går bra, för att jag ser bara, nej jag fick nej på detta, nej det här har inte blivit av än, nej jag är inte där på den positionen där min kompis är eller liksom... Alla de grejerna gör att jag blir helt blind för vad jag själv har gjort och att man aldrig heller kan njuta av det. Eller vara nöjd.
Jobbar du med avund någonting?
Nej, men jag hade behövt, tror jag.
Jag menar, känner du avund egentligen?
Ja, det. Gud ja, jättemycket. Men tidigare var det väldigt mycket missunnsamhet, tror jag. Att jag satt och var så här, varför får den göra det? Alltså, att man, jag kunde inte förstå att någon som har knullat i tv får sitta och vara programledare för ett stort program när det finns folk som är sjukt mycket duktigare på att leda ett program.
Som att, du till exempel.
Ja, faktiskt. Ja. Och det är så här, där har jag nog landat mer i att ja, jag har, de radioprogrammen jag har lett, de sammanhang jag har varit i, har inte jag blivit liksom hamnat i för att jag har ett stort följe på Instagram eller för att jag har gjort någonting annat, utan det är för att jag kan det här, för att jag har fått lära mig detta. Och nu kan jag mer vara tacksam för det. För att jag ser saker jag hanterar och gör och kan som inte många kan. Men det finns fortfarande såklart en avund, men den blir inte missundsamhet och bitterhet på samma sätt. Och då tycker jag att man får ha den. Och ofta är jag väldigt transparent med den. Att så här, fan, jag är skitglad för din skull. Jättekul. Jag kommer stötta dig att vara med i det här, men fan vad sjuk jag är.
William för det jävla Mona och Filip succén.
Ja, men William kan jag faktiskt säga, alltså, han känner jag att nästan aldrig avund till. Han är liksom, han är så jävligt nära att han blir inte en sån person nästan. Där är det bara genuin lycka hela tiden, för att man ser exakt det här. Jag ser alla hans misslyckanden och därmed alla lyckanden. Men sen finns ju andra människor där man är så här, helvete.
Ljuger du då i din senaste bok när du skriver, varje gång jag går av scenen lämnar en sal med stående ovationer och jubel, njuter jag som aldrig annars.
Men det gör man ju.
Okej. Okay.
Man njuter också av att säga, yes, de ställde sig upp, fan vad skönt, de tog in det här budskapet, det var bra. Sen går man av och kallnar och är helt så här.
Okej, okay, så lyckan varar i 1 minut och 30 sekunder.
Okay. Man blir ju inte så att man går därifrån och känner så här, fy fan vad lycklig jag är, fan vad framgångsrik jag är, fy fan vilket flow jag har, publik med, men det här kommer bara rulla på. Och jag lugnar det absolut inte, utan det är så här, ja, nu gött med den reaktionen och så bara...
När var du lycklig under en längre period senast då? Eller har du ens upplevt det?
Ja, det har jag. Men 2018 var jag väldigt lycklig. Faktiskt. För då kände jag att jag... Nej, men då blev jag kär och jag hade väldigt långt planerat vad jag skulle göra.
Alltså det känns så häftigt tycker jag att du är 23 och så klok liksom. Men känner du själv, känner du dig korkad i sammanhanget? Alltså finns det grejer som du inte känner att du är smart kring?
Ja gud ja. Men jag är väldigt bra också på att fejka det. Jag tål, jag vet inte vad det är. Det är väl något jävla trauma eller något man har med om när man var liten eller något komplex man har. Men jag har väldigt svårt för när jag, när folk ska ta mig för min ålder eller det här har du säkert inte hört. Jag kan också, bara för att du vet så här korta grejer. Men det vet säkert inte. Du har varit på gränsen gick på 80-talet. Du vet, då kan jag nästan bli så här. Jo, jag vet.
Ja. Bara för att jag vill såg Russell.
Ja, exakt. Ja. Du kan ju gå
hade
in
du på VHS. Vilket du inte hade.
Och nu skrattar jag bara med Russell trots att jag inte har jävla aning. Liksom. Men du vet, jag kan inte ta att bli nedklankad på eller nedvärderad för att jag inte kan någonting. Så då fejkar jag ofta ganska bra också att jag håller koll och hänger med när jag egentligen inte har en jävla aning. Mm. Så att det är väl en blandning. Att man, jag känner mig dum ganska ofta, men det är inte vad jag visar.
Har du fler skrivprojekt på gång? För där är du ju fri. Där kan du ju
ja, precis.
Göra vad fan du vill.
Nej, men jag håller på med, alltså det är så här, man kan ju inte prata om saker och ting, det är så jävla...
Men du kan säga typiskt. Vilken riktning det är kanske?
Det är tv och film som är riktningen just nu, som är två grejer som är väldigt långt gångna, som bara sitter och väntar i dagarna typ på att få ett go.
Spännande.
Och så är det nästa scengrej som jag vill sitta med för att komma igång med.
Just det.
Som ska skrivas på något sätt.
När det behövs musik då går du in i studion då, men det är ingenting du håller på med.
Jo, jag håller på nu också.
Okay.
Men det är också det här, jag kan inte prata om. Det är så jävla tråkigt. Och det är ingen jävel som bryr sig om att man inte kan prata om det, men man får inte det. Men saker och ting händer. Jag är liksom inte så mycket heller, vilket kanske inte, eller både på gott och ont idag, men jag har så jäkla svårt för Instagram till exempel. Jag har tagit bort alla andra sociala medier jag har, men Instagram har jag kvar och det är så svårt för mig att hålla liv i den kanalen. Jag tycker det är pissjobbigt. För att många berättar om att nu är det ett hemligt möte, hemligt projekt på G, det här håller på. Eller kanske släpper in rent av i processen att jag ska göra den här boken eller den här föreställningen. Idag fotar vi, idag händer detta. Jag är helt off allting. Och sen bara bam, jag släpper bok. Typ, eller bam, det här händer. Och jag vet inte om det är dåligt eller bra. Men jag har bara svårt att liksom vara kompis, pojkvän, kollega, son och samtidigt en jävla online-person, då dör den så fort. Mm. Och det är också en ångest i livet, men samtidigt så är det väl mest sunt att det är så.
Ja, du skriver ju om det i boken också.
Ja.
Människor som har tappat bort sina riktiga jag, typ.
Ja, som man har lite för många exempel på runt sig. Men, så att jag pratar inte om projekt innan det liksom finns någonting att presentera. Man vill inte vara någon sån snackare, utan jobba först och sen får du prata för sig själv. Mm.
Du pratar ofta i intervjuer om dina förebilder och då är det ofta liksom, ja, men Mia Skäringer, Ulla Skog, du har Amy Winehouse på armen och så här. Mm. Vilka förebilder har du eller har du haft som är män?
Nej, men jag har inte haft någon faktiskt. Jag tänkte mycket på det förut och tänker väl lite fortfarande varför. En period tänkte jag att det kanske var för att jag aldrig sett någon sårbarhet hos män som jag kan definiera mig med eller något intressant lager. Och en period tänkte jag att det kanske är för att jag tycker att de är inte bra. Att kvinnor har behövt ofta gå en längre väg eller komma på något mer intellektuellt, till exempel om man tänker komik eller liksom underhållning, som inte män har behövt och som jag tyckte var mer intressant. Eller så är det bara att man har den, att det är bara en slump att de är duktiga eller fascinerande, men jag har aldrig haft en manlig förebild. Mm. På det sättet. Det var alltid kvinnor på mina väggar i pojkrummet.
Det här kanske får ni fråga, men eftersom jag själv är på andra sidan så att säga. Vad hände med dig när du klippte håret?
Fan spännande. Jag klippte ju håret framförallt för att jag hade ju blekt mitt hår så jävla länge. Att det blev någon slags kemisk klippning och det att det liksom höll inte, det bara gick av. Så att jag hade inget val mer eller mindre än att klippa det. Och då var jag så lycklig när jag gjorde det för att jag hade känt mig så ful så länge för att håret var helt av och så förjävligt ut och kände inte som att jag hade någon frisyr överhuvudtaget, det var bara hår. Så det var en lättnad och jag var livrädd innan men så otroligt glad efteråt och började känna mig liksom fan, jag kan vara fräsch och snygg helt plötsligt. Mm. Fick lite självförtroende där tror jag. Mm. Ja. Är du lite sugen på att klippa av?
Varannan då? Ja, men det är så här jag ser ut nu tänker jag för folk. Mm. Nu har jag precis tagit nya bilder och ja, du vet.
Ja, jag vet ju det man ska ta hänsyn till också. Mm. Men det där tänker jag var så, den där diskussionen hade man, det var så surrealistiskt för då hade jag dem med produktionsbolag och agenter och bara, är det verkligen bra att du klipper hår? Vad händer då med vad man bara, med snälla hår? Mm. Jag vill liksom inte samtidigt bli han som, för mitt hår var så långt och platinablont att jag hade liksom blivit han med håret. Ja, men det är han som har det där håret. Alltså, den vill jag liksom inte bli definierad. Det vet man vissa andra som är. Och den vill inte jag bli, utan jag vill liksom göra mig fri från den grejen och bara gå vidare även där, så att man inte låser sig någonstans.
Mm. Vad är dina förhoppningar inför framtiden? Och då menar jag inte bara för dig, utan i stort kanske.
Nej, men jag alltså, som väldigt, väldigt många i både min ålder och yngre, har ju någon sån här dystopibild av framtiden som jag inte kommer ifrån. Också svårt att se mig själv som liksom efter 30.
Okay.
Det tänker jag också att jag kan inte se mig själv äldre än 30. Alltså inte ens 30 tror jag. Det kanske är så för folk att man inte kan det.
Är det någon slags Club 27-komplex?
Nej, inte alls så. Det är bara att jag kan liksom inte se mig själv bli gammal. Alltså, sen är jag väldigt hypokondrisk och har väldigt, väldigt mycket ångest och liksom sådana grejer som jag kämpar med. Men jag kan bara inte se mig själv bli äldre och jag kan inte se framtiden i stort. Som det är idag så tycker jag bara att det är hopplöst. Jag får nästan stänga av ibland och liksom bara inte tänka på det. Om man tänker den stora bilden av saker och ting. För det också känns fånigt vad man sysslar med. Mm. När man tänker framtiden i stort och hur samhället är idag, så kan det bli så här, vad fan sitter man här och filar på någon jävla manus för? Eller kan du känna igen den, att man liksom blir så här, vad fan sysslar jag med mitt här?
Absolut.
Vad är det som är viktigt?
Mm. Självklart.
Så där har jag liksom svårt att tänka någonting faktiskt, i allhetens namn. Och för mig själv så kan jag inte heller, man planerar, nu är jag fram och planerar hösten 2021 typ. Mm. Längre fram än så kan jag liksom inte tänka. Och vill nog inte tänka heller, för att det känns som att tiden går så jävla fort i den här branschen, för att man alltid ligger så långt framför. Fråga någon liksom, nej men i Värnamo till exempel, där är det alltid så här, vad gör ni på semestern? Och det är långt fram. Mm. Och själv är liksom nästa semester, till exempel liksom sommar 2021 och hösten där är man i huvudet. Så det känns som att allting går så jävligt fort, och det är ihop med min ålders noja. Att jag tänker inte så mycket längre fram eller så på framtiden. Mm.
Vad tänker du, alltså, när du säger åldersnoja, då menar du det här med att du inte kan tänka dig som gammal, eller?
Ja, och jag tycker det är skitjobbigt att bli gammal.
Okej, okay, alltså,
ja, jätte, och det låter så jävla fånigt när man är 23. Men jag tycker det är jättejobbigt. Jag lever fortfarande i någon slags, jag tog precis studenten, den bubblan typ. Och kan inte definiera mig med att snart vara 24 år och sen 25, och att folk runt om mig i den här åldern förlovar sig och köper hus eller har gjort ganska mycket saker eller klarar med en utbildning. Alltså, saker som sker runt den har jag svårt att känna i åldern där jag är. Och på vissa sätt är jag skitgammal, känner mig som liksom 60 år och har levt jättelänge, och så på vissa sätt 14 och vill vara 14. Jag kan inte riktigt acceptera att det kommer en ny generation heller, känner jag. Jag blir liksom arg på sig när det kommer nya unga förmågor, för vad jag vill vara den unga förmågan.
Mm. Men det är det ju.
Ja, men samtidigt ser man inte så. Nu känner man att nu har varit det här lite. Nu är man liksom lite... Innan var det så här, gud du är så ung och har gjort så mycket. Nu är det mer så här, ja det förväntas att du ska ha gjort lite nu. För nu är du fan 25 snart.
Hur ser din ångest ut? Har du liksom någon kläm på var den kommer ifrån?
Nej, ängslighet, oro, ångest, allt möjligt. Jag är en tänkare, vilket är svinbra för det här yrket. Att man analyserar, tänker och känner massa och liksom reflekterar och fångar upp små saker som man kan skapa kring. Men som är piss privat. För att det pågår saker hela tiden. Kan ha ångest för det här? Kommer jag nog ångest för? Jag kan tycka att podd är pissjobbigt till exempel, att det är skitkul att vara här och jättefint att prata, men det är också att när man gör tv eller radio eller en tidningsintervju så är det så kort och koncentrerat på vad man är där och pratar om, ett projekt man presenterar. En podd kryper under skinnet på ett sätt, så här kommer jag gå ifrån och säga, vad har jag sagt? Varför sa jag si? Varför sa jag så? Vad kommer Kristoffer tycka om mig? Tyckte han att jag var oskärmig i förhållande till den gästen? Kommer det här? Alltså, det där tre gånger. Så att just nu har jag liksom, jag besparar mig så många sådana här sammanhang och grejer för att inte gå i de tankarna och bara få vara lite fri från det, för att jag lärt känna min ångest lite mer idag.
Mm. Jag försöker ju ställa frågor som inte är vinklade åt något håll. Och den här kanske är det. Men när brister du som feminist?
Men klassiskt exempel kanske, eller som man kan tänka sig. Men om man är på en släkttillställning, eller en kompis släkttillställning eller flickväns, och någon säger någonting klumpigt, orkar jag inte oftast ta det.
Mm.
Vilket är skitvagt, men jag pallar inte. Och ibland kan det också vara att jag känner att jag vill kompensera åt ett annat håll, för att vissa som möter mig har en någon slags radikal bild av att jag är svin-PK och jättenoga, och vad vågar man säga, liksom avvaktande. Då är det som att jag ibland kompenserar åt andra hållet och försöker vara lite skön för att de ska bli avslappnade, och så blir det så här, varför säger jag så? För jag är si. Då kanske jag brister som mest.
Jag har ju ett nytt succémoment. Tre frågor du inte eventuellt har fått förut. Vad är det bästa med Köpenhamn?
Att jag inte varit där, men så jävligt gärna vill åka dit, trots att jag inte gillar Danmark.
Okej, ja. Det är en härlig stadie.
Ja, men jag tror det.
Fan, helt sjukt att du som ändå är... Det är inte så långt att åka dit från Värnamo.
Nej, men jag har nog varit där när jag var liten. Men du vet, i vuxen ålder när man upptäcker saker på nytt och ser det för vad det är, så har jag inte varit där. Men jag är sjukt nyfiken. Det känns liksom spännande. Istället för att åka till New York en weekend, så känns Köpenhamn lika spännande.
Finns det något ord i svenskan vi behöver som du skulle kunna uppfinna här och nu, eller som du kanske till och med har uppfunnit?
Gullhörna tycker jag är gulligt. Det kanske finns.
Gullhörna?
Ja. Gullehöns brukar jag säga. Det säger alltid när jag jobbar på P3, gullehöns i radio till lyssnarna. Det var här ett ord. Det är mysigt.
Ja, men det är bra. Säg ett spel du genuint ogillar.
Monopol.
Jaha. Vad är det för fel på det nu?
Det är skittråkigt. Jag hatar det. Okay. Meningslöst. Ja. Jag hatar, jag får ångest. Om man tänker sig att man ska börja spela ett spel med någon. Det hände i helgen nu. Jag köpte Skippo. Har du spelat det?
Det är väl ungefär som Uno, eller?
Jag vet inte riktigt skillnaden, men Skippo känns lite roligare.
Okay.
Men då hade jag köpt det, och så ska man förklara det för tre nya människor. Fy fan vad jobbigt det är. Den grejen att så här, och så sitter någon och bara, vadå, får jag inte göra så? Då bara, nej, det, kortet ska ligga där, och så lägger du det där. Och så gör man ändå, så gör de fel igen. Och så måste man förklara, jag hatar det. Vidrigt, så att jag hatar nog alla spel egentligen.
Okay.
Om inte alla kan det från början.
Nej. Dataspel?
Nej, jag har aldrig fattat grejen.
Nej.
Spelar du?
Ganska mycket mobilspel, ja.
Jaha, just det, gud, jag är gammal. Tänkte bara så här brädspel och grejer. Nej, men meningslöst överlag känns som spela.
Ja, okej. Vad gör du när du har tråkigt då istället?
Jag har det tråkigt.
Hade du fått de här frågorna förut?
Nej, det var helt kul.
Tack för det.
Förstår succén.
Vill du rekommendera något?
Jag såg den här When They See Us på Netflix. Jag kanske är helt efter alla andra.
Nej, inte efter mig i alla fall.
Du har inte sett den?
Nej.
Nej, men alltså titta på den. Jag rekommenderar aldrig serien annars, för jag hatar när folk gör det, för att det blir sånt krav att titta på saker hela tiden. Men den är så här, fyra delar. Det finns en intervju med skådespelarna och de riktiga personerna det handlar om, med Oprah på Netflix också. Alltså, det är så att man, jag känner mig nästan så här skyldig idag att man ska ha sett den.
Okej. Okay. Spännande.
Bara titta på den.
Ja. Stort tack för att du kom förbi. Har du haft det bra?
Jättemysigt. Tack snälla.
Kommer du ha skamsköljningar nu?
Ja, det kommer jag.
Ja. För vadå?
Nej, allt. Jag kan återkomma om det är något sånt, så får vi se om du kan döda de hjärnspökena.
Det löser vi. Stort tack för idag.
Tack.
Säg att du älskar mig. Ja, så heter Hampus Näsfolds bok alltså, och den finns att köpa i bokhandeln. Vi som gör Värvet är Mattias Nordgren i producentstolen, och så jag och Kristoffer Triumf. Tack för all fin respons på det dagliga Värvet för övrigt. Det har varit otroligt att få göra den resan med er. Om en vecka är ett vanligt Värvet tillbaka, men det kommer säkert ett dagligt Värv eller tre i veckan som kommer också. Lyssna gärna på allt detta. Tack för idag. Hej!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Wine Astro Azzurro Stile Capri. Ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu. För just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april. Och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.